Podplay.
Jag har fyllt 32.
32.
Och snart fyller du.
Yep.
2 veckor mellan våra födelsedagar.
Mm.
Det var mysigt när vi var små.
Fortfarande inte missnöjd.
Det var samhörighet också att vi fyller på samma dag.
Mm, alltid samma dag.
Alltså samma veckodag.
Har du fredagen så är jag också fredagen.
Ja, det tycker jag var jättemysigt.
Mm.
Jag väcks på morgonen 6:30. Supertidigt. För Henrik har sagt. Imorgon ska jag upp tidigt. Han har inte gett mig någon packlista, vilket jag verkligen inte vill ha.
Vilket jag inte ska göra.
Men han har gett mig en ledtråd och det är att vi ska vara ute hela dagen. Vi ska åka långt. Jag kommer vilja sminka mig. Och det är något vi inte har gjort tidigare. Så jag vet att vi ska till Liseberg.
Ja, det är bestämt.
Det är bestämt och jag har tagit fram outfit.
Ja,
fram
vad du ska ha när du åker flumride och vad du ska ha när du
verkligen. Och han har också sagt vad jag ska ha på mig på kvällen. Då ska jag ha en blommig klänning. Så då...
Det har han bestämt, ja.
Mm.
Han har sagt att du ska ha en blommig klänning, ja. Mm. Det säger ju inget. För det känns som han skulle vilja att du har den klänningen var ni än ska.
Då går jag in i hans hjärna och tänker att då ska vi nog bo på Le Pégale.
Mm-hmm.
För de har så här gammal inredning.
Mm-hmm.
Och så är det liksom lite
franskt.
Yes. Mm. Ja, för han sa att du kommer vilja ha det för det kommer passa sig.
Mm.
Så jag vet redan vad vi ska göra.
Ja, exakt. Först är det då Liseberg med så slutar ni middag på Le Pégale. Och sen...
Alltså jag är så säker så att jag hade kunnat hugga av en arm. Och jag säger också till honom att jag tror jag vet. Jag ska inte säga för jag vill inte säga det. Jag håller på. Jag väcks 6:30 på morgonen av den norska födelsedagssäsongen. Jag kan den ej.
Vad är det för melodi? Har man egen eller är det happy birthday melodin?
Ska vi ringa Henrik och så får han sjunga inte
ja, visst.
Hallå. Vi undrar hur norska födelsedagslåten går.
Jag är redo. Hurra för dig som fyller ditt år. Ja, dig vill vi gratulera. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Bukke nikke deg og snu oss omkring, danse for deg med hopp og spritt og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulerer!
Takk, Eskling!
Takk, Eskling!
Det där var nästan en parodi av hur normen är. Britt och spränna så snår inte. Alltså det.
Det som händer då 6:30 när han kommer in med en bricka. Känner att det luktar nybakat. Han har varit uppe och bakat glutenfritt bröd som jag verkligen uppskattar. Det är att det är helt kolsvart i rummet. Och Henrik frågar mig, varför är det så mörkt? För han känner att när man kommer in så där på födelsedagar så är det ju ljus.
Just det, men han har inte tänkt på.
Då berättar jag för honom, du har inga ljus.
Det är den som har planerat det som har misslyckats. Det brukar vara din mamma och idag har det du.
Jag tycker bara det är så kul med många killar. Att de tror och tycker att saker är så enkelt.
Mm, verkligen. Det är som... Och där ingår jag i den kategorin.
Alltså
jag tror att man kan ha en fest och den folk och så har man inte sett upp en enda gelang. Folk kommer in och det är tyst. Hallå, säger jag hej. Och sen undrar jag varför det är ingen feststämning. Ja, exakt. På grund av dig.
Så vi tänder taklampan i alla fall och så äter vi bröden. Och då berättar han för mig att vi ska åka till Astrid Lindgrens värld.
Mm.
Och det har jag sagt då.
Som ni inte gjorde i somras.
Precis, i somras skulle vi åka dit en dag och även åka in till den här byn då där de spelade in när Emil är hos sin läkare med den där
koppen
på huvudet. Ja. Så det känns ju jättemysigt då. Jag är dock lite orolig för att för mig var det meningen vi skulle göra när vi var ute och åkte. För att jag vet ju, för jag har varit där tidigare, att det är ålderskategori 2-5 ungefär.
Det är det verkligen. Det är det verkligen. Alltså upp till 8 år.
Ja.
Sen vill inte barnen åka dit.
Nej, man kommer inte heller in i husen.
Det är ingen fart och flärd. Alltså det är verkligen inget, det finns inget go-kart. Alltså det finns ju saker som barn mellan 8-12 tycker är jävligt kul. Hoppborg, alltså olika äventyr.
Det var inte
det, är det jag menar. Det finns inte de där äventyren.
Precis. Så för att inte, eftersom jag har socialt ansvar, så för att inte han ska skämmas för vad han har gett mig för 100%, för han har inte varit där och bara hört mig säga att jag vill dit.
Mm.
Så
han har kommit på en genialisk idé.
Gud ja.
Ingen skulle falla.
Ja. Nej, ingen skulle
falla. Ni har missat det och han har tänkt perfekt. Vi åker nu.
Exakt. Så jag berättar för honom att det här är en barnpark, bara så att du vet.
Mm.
Men jag kommer ha jättetrevligt, vi kommer gå omkring
där. Du kommer inte träffa några bekanta i den här parken.
Nej, och det är inte barnen som kommer känna igen oss, utan de vuxna. Men då säger han i alla fall att då åker vi på baby safari. Så det var det vi istället ändrade det till. Som
okay.
Att vi åkte dit och kollade på bebisar. För båda han och jag tycker det är
jättehärligt. Jag tänkte att ni skulle gå och kolla på smådjur. Jag tänkte, vad gör man det här? För jag vill också åka. Men ni kollar alltså på mänskliga bebisar.
Det är fast ingen som är att kolla på andra
mänskliga bebisar. Ja, det kan man absolut roa sig med.
Ja, och vi skrattar hela dagen när vi är där på Astrid värld. För att hur kan vi åka dit utan barn? Alltså det var som att vi inkräktade på andras mark.
Det är ju verkligen vissa ställen man inte kan vara på utan barn. Då måste man åka ett gäng med vänner.
Ja.
Då blir det mindre jobbigt. Men om man bara är ett par som kliver in. Som ett par som brukar liksom vara städade bäddade på restaurang. Mm. Och sen ska man gå runt där. Det är svårt.
Mm, så vi går omkring där i alla fall i Mattiskogen och Katlaborgen och allt vad det är.
Mm, det är ändå.
Och vissa saker är liksom roligare än andra. Men de här teaterna är ju verkligen alltså,
för barn.
För barn. Mm. Och alla liksom roliga, alltså Barna i Bullerbyn, Madicken, Junibacken, allt det är ju liksom i någon slags halvminiatyr.
Mm.
Så att du kan gå rakt långt tills du är fyra, in genom dörren. Sen kommer du inte in, så vi kommer inte in överhuvudtaget.
Nej.
Så att väldigt mycket i parken är byggt för bara barn. För det är också det som Astrid Lindgren tycker om så mycket. Ju, att man ska göra saker för barnen. Och barnen ska känna att de inte är så små. Och de ska vara i deras storlek.
Mm.
Så det enda som var egentligen i vuxen storlek. Det var Lotta på Bråkmakargatans hus. Så där var vi in.
Där gick ni.
Det är inte kanske egentligen en favoritsaga. Men vi gick in där i alla fall och hade jättetrevligt. Och det fanns också pannkaksbuffé glutenfri. Så
oj.
Jag mådde så jävla bra. För jag sa, det enda jag ska med idag när vi kom in är att det finns glutenfria våfflor. Mm. Det fanns glutenfri pannkaksbuffé.
Ja, det var verkligen.
Så det blir liksom mycket skratt också av att vi som är på fel plats.
Mm, lite panikskratt.
Ja, verkligen.
Och hellre det än att vadå, ni ska gå runt och vara sura.
Ja, men precis. Nej, men det var jättemysigt. Och jag ser ju på Henrik också liksom, under dagen att han såhär, vad har jag tagit med mig?
Var det det här jag
bodde? Ja. Han kollar på mig förlåtande fast han säger inte förlåt. Men sen så bestämmer vi oss för i alla fall att vi ska åka till där de spelade in Emil Lönneberga. Alltså riktiga huset liksom med snickerbo och sånt. Och det är ett förskräckligt väder den här dagen.
Mm-hmm. Synd.
Jättebra. För vi är de enda som är där.
Oh.
Så vi går alltså omkring på gården när de spelade in Emil Lönneberga. Helt ensam en paraply. Mm. Alltså det var så jävla mysigt. Vi går ner.
Det är ju också core memory för dig. Alla de här Astrid Lindgren. För att du hade ju inga kanaler som barn. Utan du hade bara Astrid Lindgren.
Inga syskon heller som spenderade mycket tid vid TV.
I sällskap av
andra barn på
Astrid Lindgren.
Fiktiva karaktärer.
Det känns som jag, alltså jag har ju såklart sett alla de där, men jag minns inte hur riktigt ens hur det ser ut där Emil Lönneberg. Då skulle jag behöva kolla om på filmen. Jag minns att han hade en gris. Jag minns att han täljde gubbar och att han en gång fick en soppskål som inte gick att ta bort från huvudet. That's blood of it.
Det är faktiskt roligt att se det med vuxna ögon nu, för jag och Henrik har kollat eftersom det är typ den enda kulturen som vi har delat från när vi var små. Mm. Är just Astrid Lindgren, för att de kollar på det mycket i Norge.
Kollar de på svenska då, eller har de dubbat?
De kollar på norska.
Ja.
Dubbad, ja.
Ja.
Och det är ju att den här pappan är ju...
Ja, alltså alkoholist.
Psykopat.
Ja.
Alltså helt förskräckligt. Alltså, han sätter skräck i hela familjen.
Yes.
Och slår då Emil så att han måste springa ut till
och låsa in sig för att slippa bli misshandlad av sin egen far.
Mm.
Det stämmer. Och ingen annan vuxen ingriper.
Nej, ingen annan. Det är bara medberoende personer runt hela.
Ja.
Och vid ett svagt tillfälle så äter ju också Emil körsbär. Så han blir stupfull, som är jättespeciellt.
Det minns jag,
jag tänker ofta när jag kollar på de här streamingfilmerna, tänk om en amerikan hade sett vad vi kollade på när vi var små. Vi kollade också på Ronja, för det var så vi avslutade dagen.
Det är väldigt mycket naket i Astrid Lindgren, som jag inte tror de skulle ha gjort idag. Det reagerade på när jag kollade på Madicken. Då började det med att hon och Elisabeth klär av sig helt nakna och hoppar i sängen.
Ja, ganska länge i sprittsprången.
Väldigt länge. Och det är ju inget konstigt med det, men jag tror inte de skulle ha gjort det i nu idag.
Gud. Och framförallt inte någon annanstans än Skandinavien, känns det som.
Nej,
det känns
absolut. Väldigt så.
Men vi kollade också på Ronja, avslutade vi dagen med, för att Henrik hade hyrt en jättemysig Astrid Lindgren stuga som vi sov i. Och så innan vi kollade så kollade vi på Ronja. Och då är det ju när de här männen, Lovis då, mamman till Ronja, skickar ut alla män på
just det, de är säsongs då är de nakna.
Länge och väl. Och det är alltså filmat rätt upp.
Det är liksom inte gjort lite... på 70-talet. Alltså det var så jävla naket då.
Det är inte lite från sidan. Alltså det är rakt upp i
för
busken.
För jag upplever verkligen inte ens nu att om jag åker med en familj som inte är min familj, att de vuxna männen skulle vara nakna i bastun. Men så var det när man var liten.
Gud ja.
Då satt olika farbröder nakna bland tanter. Alltså det var inget. Alltså vad hände?
Gud, ja.
Inget hände tyckte de. Vi bastar. Vadå, ska man basta med kläder? Absolut inte.
Måndag lika olika. Vi är sponsrade av fantastiska Mell, som är en hållbar rakhyvel. Och för alla som väljer att raka sig så är det här ett fantastiskt alternativ. När man kommer in på Mells hemsida så tycker jag att det känns härligt, för det känns väldigt androgynt.
Mm.
Det känns inte så här bubbligt rosa.
Nej, det stämmer.
Vilket jag uppskattar och tycker känns liksom fräscht och nytt. Jag tycker också att det är en väldigt lyxig känsla.
Mm, det håller jag
lite
med.
Nedtonad nästan.
Man kan köpa Mells rakhyvlar både som en liksom engångsprodukt men även med prenumeration, vilket gör att då fylls bladen på när du behöver nya, när du liksom har slitit på dem.
Just det.
Rakhyvlarna är fria från plast och veganska, och man kan köpa till ett särskilt balsam som man kan använda liksom som en rak gel.
Den doftar så gott. Väldigt fräscht. Något som jag verkligen också lade märke till när jag började använda Mell är ju att den är så tung. Den är verkligen rejäl. Den är gjord i någon, det vet ju säkert du som har läst briefen, men den är gjord i någon slags tung metall.
Den har en ergonomisk design, Lisa. Den är fri från plast. Den är gjord i zink.
Zink, ja. Och den finns ju också i 4 olika färger eller toner av liksom mörk silver och
det
så.
Det är liksom grå spektrat, gråsvart spektra. När man köper en hyvel så får man också med en sån här hängare så man kan hänga den i duschen. Och 3 set med rakblad.
Det är life saver för mig, säger man så. Life change, super saver.
Det är en så kallad super saver för mig.
Därför att annars, jag har ju faktiskt levt ett helt liv med engångshyvlar.
Mm.
Som har
skadat dig.
Skadat mig blodig och kommit bort. Så jag vet aldrig vart de är. Och Henrik tar dem, alltså jag orkar inte.
Nej.
Så nu har vi bara helt enkelt en varsin mell bredvid varann. I olika toner som jag har valt.
Så man vet vem som är vem.
Mm. På de här rakhyvlarna så är det 2 rakblad. Och det har Mell berättat för oss. Att det är för att det är det bästa för att motverka inåtväxta hårstrån.
Mm. Och alla typer av såna här röda prickar och allt det där man får när man håller på och rakar.
Har ni inte en rakhyvel som ni helt enkelt har satt upp i duschen. Då är det nu
ni ska göra det. Har ni en sån, då tar ni kasta den och så beställer ni den här istället.
Och vad använder du för kod?
Lika olika 25, då får man 25% rabatt. Och det gäller både om man bara vill köpa en rakhyvel eller om man vill skaffa en prenumeration.
25% tycker jag är generöst och trevligt. Jag har jobbat länge i branschen, det är ofta 10-15%. Nu snackar vi 25. Fjärdedel av priset är rätt bort. Och ni som ska köpa en present till syster, kusin, granne, hund, mormor.
Mm.
Köp en mell med balsamet.
De rekommenderar inte att man använder på hundar, men okej.
Balsamet är också jättehärlig i formulan. Så köp med den.
Och veganskt. Och tillverkat i Sverige.
Mell.co. Och det stavas M-E-L-L-E.
Ni har en länk i vår beskrivning.
En av mina favoritpoddar som jag pratat jättemycket om, det är Fredagspodden. Mm. Hanna Widell ska snart få barn. Kanske vi får ett barn i podden nästa avsnitt. Får jag hoppas.
Det hon gjorde. Vad skulle du känna om det, Lisa? Om hon skulle säga nej, nu går vattnet eller nu sätter verken igång eller vad fan det är som folk gör som...
Jag hoppas att hon spelar, alltså hon har pratat om att göra ljudinspelningar.
Det skulle du vilja ha.
Ja, absolut. Mm. Jag är ju intresserad av folk jag följer.
Det också, men inte när de föder barn tyvärr.
Ja, det är så att det också. Jag bara, ja, det är med.
Det är med.
Ja.
Nej, men jag är nog inte lika intresserad av folk som du är.
Du är ju inte intresserad av att gå in i personers privata sfär. För då känns det som att de också ska gå in i din, eller?
Jag vet inte, jag tänker nu på Stina Wolter vad jag vill se av henne. Mm. Och det är ingenting hon lägger upp som jag inte vill se.
Nej.
Men det är inte så att jag tänker, åh, jag önskar hon visa när hon var på släktmiddag eller, jag vet inte.
Det där vill ju jag.
Och jag tror inte jag skulle vilja se heller om hon hamnar på sjukan, helt ärligt.
Nej.
Då skulle jag bara önska att det var tom.
Men det är väl därför jag älskar reality.
Ja.
För jag vill komma så nära som det går.
Det är det vi vill.
För några avsnitt sen så läste hon upp sitt förlossningsbrev.
Att jag inom något dygn ska föda mitt fjärde barn har känts väldigt overkligt under hela den här graviditeten. Jag tror att det beror på att jag har katastroftankar. Det är när du kommer. Och därmed inte kunna ta in att jag verkligen ska få en bebis. Så jag behöver hjälp med det. Att förstå att det är på riktigt och att visionen är att det kommer gå bra. Det vill säga att bebisen kommer ut frisk. Ja, såklart. Förlossningen är mitt stora mål och eftersom jag har haft 3 bra förlossningar innan så känner jag mig självsäker på att jag kan, men också orolig då det tidigare gått så bra och det här kanske skulle kunna bli helt annorlunda. Mm. Jag är rädd för att inte få hinna med smärtlindring för att det ska gå för snabbt. Det kanske är självklarhet, men det viktigaste för mig är att det ska gå för bra för vår bebis. Det bara går. Jag vill helst föda vaginalt, men om det inte går så kejsarsnittet är en självklarhet. Om det skulle bli det, och speciellt om det blir akut, så är det oerhört viktigt för mig att Filip är den som är nära bebisen. Det är som att jag ska dö.
Jag vet.
Så det är viktigt för mig att Filip är den som är nära bebisen hela tiden om jag av någon anledning inte kan. Jag har 3 snabba förlossningar som jag önskar är att bli igångsatt, som är de 2 tidigare, för att hinna få epidural i tid och ha kontroll under förlossningen. Sen kommer mina önskemål. Så.
Mm. Mm.
Eller liksom de faktiska. Jag vill ha mycket information om hur bebisen mår och var i förloppet vi är. Eftersom det är Filips första barn så är det viktigt att han får mycket information och blir inbjuden så han kan vara så delaktig som han bara kan. Mm. Jag vill inte att någon i förlossningsrummet bär munskydd om man inte behöver det av medicinska skäl. För det tycker jag är så obehagligt när folk har munskydd.
Jättebehagligt, ja.
Jag vill helst inte ha några män i rummet. Narkosläkare, okej. Man vill inte hamna i det att man vill ha epidural. Och så har man skrivit här och så finns det bara manliga narkosläkare.
Nej, fy fan i helvete. Då tar man ju, det spelar ingen roll att komma med en häst och ge den.
Nej. Vem som helst får komma då.
Ja.
Men jag har varit med om mycket. De har väldigt mycket studenter också på Söster jag ska föda. Och det är jättemycket män som då har varit
jag
med
vet.
Under undersökning. Och det vill inte jag.
Nej, tack.
Nej. De ser jättegulliga ut, men nej tack. Så, de har också 20 år typ.
Ja, jag vet.
Titta inte min muttis. Sluta.
Nej, tack.
Så. Om det är möjligt så vill jag gärna ta emot min bebis själv. Eller att Filip gör det och lägger bebisen till mitt bröst. Jag vill amma. Smärtlindring. Jag vill ha lustgas och tidig epidural efter att jag har snabba förlossningar. Nu gör vi det här.
Och jag tyckte att det kändes så intressant att tänka på. Vad du skulle skriva i ditt förlossningsbrev.
Okej, för det första så såg ju jag en scen ifrån en tv-serie där det var en kvinna som födde barn hemma i en pool. Och sen dess har jag känt att jag sätter inte min fot på ett sjukhus. För det är det som har känts jobbigt för mig, att jag ska gå in på ett sjukhus. Alltså det ska vara en jävla belysning, det ska vara äckligt där inne. Jag står inte ut. Alltså jag är inte en person som säger till. Så om de glömmer mig i 18 timmar, då kommer inte jag säga ett ljud.
Och då säger du till David.
Han kommer inte heller säga det. Han kommer bara gå fram och tillbaka. Jag vet inte vad han kommer göra, men han kommer inte kunna lösa den situationen på ett bra sätt tyvärr. Tror jag inte. Och ska jag behöva gå in med den oron? Alltså ska jag behöva veta det där och då? Det vill jag inte. Så då känner jag att jag skulle vilja vara hemma. Jätteskönt också att inte behöva packa någonting.
Allt finns där.
Allt finns, för jag är i mitt eget hem. Jag har min laddare, min mobil, alltså allt finns. Alla mina snacks, Lisa. Hörlurarna är där. Mina egna hörlurar, så att jag kan gå bort från världen jag är i. Inte min egen värld. Lyssna på en egen podd i mina egna hörlurar. Det känns också härligt att all mat jag kan tänkas vilja ha finns. Det är inget problem för David att han måste åka iväg med bilen, för det är så dyrt att de har parkering som folk håller på med.
Just det.
Prata aldrig mer om det med mig. Det är inte heller ett problem för honom att gå därifrån och sen komma tillbaka in.
Så det här
är ingen som kommer ifrågasätta varför han är där, för han är i sitt eget hem.
Det här är ett brev till din doula.
Exakt, då ska jag skriva ett brev till min doula. Och då tänker jag att jag skulle vilja skriva till henne att jag tycker det är intressant med medicinsk kunskap som får gärna berätta för mig vad som händer i kroppen, vilka hormoner som frisätts och sånt där. Det har jag inget problem med att höra, det tycker jag bara är trevligt. Jag tycker ingenting är läskigt eller äckligt med kroppen, så det gör inget om hon säger till mig att något har spruckit eller att det blöder eller att nu kommer det klumpar i blodet. Blodet är svart, brunt, grönt. Det tycker jag inte känns läskigt. Jag tycker inte det är obehagligt att få sprutor, så att det kan de stoppa in var som helst. Jag skulle inte spruta i ögat, skulle inte vara något problem. Sen vet jag inte vad jag skulle skriva, så jag...
Det känslomässiga, det är det de måste gå in. För nu har du förklarat vad du vill veta.
Tryggt för mig.
Hur vill du att den här doulan ska förhålla sig till dig känslomässigt?
Det beror ju på vem hon är. Men jag vill att hon ska ta hand om mig mycket. Och även David ska ta hand om mig mycket. Men där upphör det. Om någon övrig person försöker ta hand om mig, då kommer jag tyvärr avbryta förlossningen.
Det är som att du har en överenskommelse att nu ska jag vara med om det här traumat. Och då kan doulan och David
absolut
vara nära mig.
Och de får gärna göra det, för att jag behöver säkert stöd. Jag kommer ha ont och jag kommer må dåligt. Jag kanske kommer bli rädd eller någonting.
Och hur ger de dig då sitt bästa stöd?
Förklara, alltså ge mig information. Gärna också distrahera mig.
Mm.
Jag tycker mycket om att bli distraherad.
Hur distraherar de dig då?
Berätta en historia, alltså det är vad som helst. Prata om annat, alltså det är det också som jag ibland kan känna är svårt när jag är med folk i stressiga situationer. Att det är väldigt svårt att komma på något att säga som ska få personen att tänka på något annat. Om man är med ett barn som längtar efter sin mamma, så tänker man att okej, jag berättar hela, bara ronner över från början till slut. Det är ju ändå liksom en kvart då. Och barnet kommer ju lyssna. Det är det jag önskar, berätta allting från början till slut.
Skulle du vilja ha musik?
Alltså jag vet inte, om jag bara skulle vilja ha på The Office hela tiden.
Ja, det går bra.
Musik, alltså det ger inte mig så mycket distraktion alls. Jag vill ju bli distraherad. Jag vill ju kunna känna att när jag inte har en värk, då tror jag att det är en vanlig måndag. Jag skulle också önska väldigt mycket information om hur långt det är kvar. Alltså jag önskar egentligen att det skulle finnas en klocka på där det var så 25% avklarat. Alltså då, det är det enda jag tänker på när saker är jobbiga. Då delar jag verkligen upp det i delar. Så okej, det är 2 timmar kvar och jag har gått i 20 minuter och så räknar. Då är det si och så många procent, vilket innebär att jag kommer behöva göra om det här 8 gånger till. Och då kommer jag, alltså så där håller jag på och räknar. Och det är så lugnande. Alltså då känner jag bara, jag kan klara vad som helst. För det är bara, alltså det är som i en tv-serie som jag såg, där de skulle stå och vrida på någon jävla kran. Alltså det är en komediserie, det var ju helt absurt. Men de skulle stå och vrida på den där hur länge som helst. Och då sa hon att hon räknade bara till 10 hela tiden, för hon kan klara vad som helst i 10 sekunder. Så då kör hon på ett 10 sekunder, sen när det går 10, då bara, och så börjar man om hela tiden. Och liksom så skulle jag kunna känna med saker också, att jag kan ju klara vad som helst. Jag behöver bara tänka på de här närmsta minuten, den kommer jag klara. Och sen behöver jag bara klara, men jag skulle ju, jag förstår att ingen kan säga det. Men
alltså, det känns, jag har inte sett så många förlossningar faktiskt, vilket är lite märkligt. Jag tror att jag tycker det är lite för jobbigt. Det kommer säkert komma till mig. Jag har en oförlöst förlossningsbesatthet.
Verkligen.
Men jag tycker att det lilla jag sett så säger de ofta 3 pusha till, typ sådär.
Precis när man ska krysta, ja. Men innan säger de absolut inte så, vad jag har uppfattat. Jag skulle vilja att någon säger det när jag får första verken. Okej, du kommer få 72 sådana här verkar till. Jag förstår att ingen kan säga det till mig.
Och men om man har förstått också kan det ta mellan 30 minuter och 30 timmar. Absolut. Så det är liksom inget trevligt intervall att
gissa. Det ska öppna sig så att ungen ska kunna komma ut. Och det är det man får hålla på och vänta på. Det är till en längre tid när man är första gången, för den ska ju, de håller på och mjukar upp. Jag tror att det är den där.
Är det inte också att man håller emot? Alltså ungefär som när man ska spy, att man kan ju faktiskt släppa.
Nej, men jag tror att det ska bli liksom, den ska mjukna upp. Och har du redan gjort det en gång, då kommer den snabbare att mjukna upp då. Det är min uppfattning. Men jag tänker mer, alltså i den här serien jag såg, så var det för det första
hade det var en som födde hemma.
Ja, då hade de för första skrivit
inte kranen som de absolut drog inte på i tidskunde.
Det här handlar om en födelse som sker i en pool. Sån här uppblåsbar pool. Då hade de för det första skrivit intentioner för förlossningen.
Just det.
Som en kvinna brände sån här salvia och förklarade så. Nu ska jag läsa högt våra intentioner. För det var liksom hon och hon som skulle föda. Och så säger de, vi vill att det här barnet ska komma in, bla bla bla. De hade skrivit ner hur de vill att det ska kännas. Vad de har för liksom mål med. Alltså att det här är inte bara ett trauma man måste gå igenom. Utan hur ska vi göra det här tillsammans. Och sen så var det liksom en lite äldre kvinna. Som var hon som var liksom barnmorskan, antar jag. Och hon var väldigt tydlig och sa såhär, nu kommer du, alltså att hon sa typ så här: om några sekunder då kommer du känna att det kommer ett väldigt tryck. Och då ska du göra så här. Och det är exakt sån information jag vill ha. Att de säger nu, nästa grej som vi står inför är att det kommer kännas si och så. Och du kommer behöva hålla ut i si och så många minuter ungefär. Eller det kommer gå över fort. Eller det kommer ta lång tid det här. Så ta ett djupt andetag så du är redo. Och sen sa hon också, när de ska öppna liksom hela. Hon sa till, att det var flera kvinnor där, det var kanske 6 kvinnor. Och säger de, nu är det bli dags. Alltså hon sa, när det liksom var dags för att hon skulle börja krysta så. Nu ska vi leda henne igenom något som alla kvinnor har gjort i alla tider. Och då känner jag bara att, då får jag föda ett barn då.
Jag
kan inte göra det.
Känna samhörighet, för att egentligen är man ju ensam utsatt.
Gud för, alltså, det är bara du som kan se till att det blir klart.
Så kan man få en liten känsla av att man är i ett Moder stort sammanhang.
Också har gjort det.
Ja, det är faktiskt en bra grej.
Ibland kan jag känna att det pratas för mycket om bland mammor. Att de, alltså, när de ska säga bara i förbifarten att de är någon jävla tiger. Man är en tigerhona ändå som har klämt ut den. Och så då känner jag bara att jag måste gå ifrån samtalet. För att jag känner att jag vill strypa människor. Jag har så förakt mot den personen. Men jag känner ändå att det tas för lite hänsyn till hur svårt det är att föda barn. Och att vi gör det som djur på alla fyra. Allt annat har vi lyckats liksom outsourca på olika vis. Men det här måste vi ta oss igenom.
Alltså när jag kom på att folk i tid och otid har magsjuka hemma och sen typ går till jobbet. Folk har panikångestattacker och sen går de på födelsedagsfester. Alltså folk är med om så jobbiga saker hela tiden i sina hem. Och sen lever de bara vidare och får liksom ingen cred för det. Så tycker jag att det är mycket med förlossning också. Även om förlossning man får så här center och hit och dit. Men det är också för jobbigt för att få en, bara en present. Eller förstår du? Då ska man nästan lysa med ett annat sken efter det. Alltså man ska ha lampa. Men
jag vet inte heller om jag egentligen. Jag känner att om jag blev gravid så skulle jag inte vilja berätta det för någon.
Nej, jag förstår att inte du vill ha ett annat sken som lyser. Men du förstår grejen. Det är som att vi förväntas att kunna göra det här.
Det som skrämmer mig mest med en förlossning, så ska jag berätta för er. Hur ont man har mellan benen efteråt. Folk säger att det är som ett enda köttsår. Det svider som helvetet. Man kan inte kissa.
Alltså, det tycker du känns jobbigt.
Helt svullna. Folk berättar för mig att det är som att du bara har bytt ut hela ditt kön mot att det nu ligger en boll full med blod där. Vad är fram och vad är bak, ingen vet.
Det känns som att det kommer gå bra för mig, för det är så för mig igen.
Den enda som kliver ut från BB säger, fan skönt, det är precis som innan.
Jag vet inte vad som är bak och fram. Och det är alltid blod och det
ja, men alltså, för mig känns det som att jag kan
alltid också något sår, alltså det.
Det här är mina key-grejer för att jag ska kunna vara bra. Jag ska kunna andas genom näsan. Så jag kan ta djupa andetag med
näsan. Om man blir täppt som djävulen när man är gravid.
Till det jag säger till dig. Jag måste kunna andas. Sen måste jag också kunna gå på toa. Jag måste kunna bajsa och kissa utan problematik. För då känner jag mig så lugn. Då är det som att det funkar. Så då kan jag ta hand om allt annat. Men att det ska vara så mycket problem att jag inte kan kissa och bajsa. Jag orkar inte gå och tänka på att jag ska behöva vara hård i magen.
Nej, då får du ta sån här laktakyl och ett
sånt. Ja, men och så ska du bara spruta ut och hamna överallt. Svider liksom.
Ja, det svider som.
Det är det jag menar. Jag vet inte ens om jag kommer gå på toa då. Då får David bara hämta den jävla bäcken. Lägga under mig.
Kissa. Vi hade väl en kompis som hade kateter.
Jo, det stämmer. Men hon sa ju också att det gör så jävla ont. Ja, det är det som är det värsta. Jag förstår inte hur jag kan ha så här ont mellan mina ben.
Och där är ni lika också. Alltså det känns som att ni är lika på mycket.
Men då känner jag också att jag blir väldigt, jag får ju ont på olika konstigheter. Så det vet jag hur jag fixar. Jag ligger varmt på vissa ställen, jag ligger kallt på andra. Så då skulle jag bara göra någon is.
Du vet när. Du vet, nu är det varmt.
Nu är det varmt eller nu är det kallt. Det vet jag absolut. Vet du inte det? Om du behöver varmt eller kallt på det som gör ont?
Jo, ett sår kallt, mensvärk varmt. Exakt. Men där stoppar
det. Ja, alltså, men det är samma bara för allting. Mm. Så du kommer känna, då, jag tror verkligen att det är kallt som ska på.
Jo, just det. Huvudvärk kallt.
Mm, det stämmer, verkligen. Men däremot spänn i nacken varmt.
Just det.
Måste du differentiera? Nej, men jag tror verkligen att jag kommer klara av det om jag får ett barn. Att det kommer vara en köttbulle, men jag kommer inte tycka det är kul.
Fan, ska jag skriva då?
I ditt förlossningsbrev?
Alltså, jag kommer ju föda
det här kommer filmas ifrån förra året. Se till att sminka
er i mig. Alltså, jag hade föddes så bra om jag blev filmad. Alltså, du
jag vet att det stämmer tyvärr.
Mm.
Mm. Det hade gjort att du inte hade tyckt det var något problem med någonting. Du hade velat bli filmad. Lisa, du hade också velat bli filmad efter några förlossningsdepression. Det hade du tyckt var. Precis. Det här känns jättejobbigt, men det är lättare om någon filmar mig.
Och det här har ju också bevisats att sen Instagram kom så har ju fler liksom börjat gå till gymmet. För att om man filmar sig eller fotar sig när man är där så har man varit där. Och det känns inte lika jobbigt.
Mm-hmm.
Så det finns ju, och det är inte, jag säger inte att det är bra.
Nej.
För det har ju säkert skapat jättemycket problematik, såklart. Men jag menar bara att vi är många som, om vi syns på något sätt och delar med oss av det som händer, så delar man på det jobbiga på något sätt.
Ja, jag förstår att det kan vara så om man är extrovert. Men när man är introvert så är det som att man måste ha en show samtidigt som man ska göra. Så det blir dubbeltrubbel.
Jag kommer behöva skriva i mitt förlossningsbrev: jag kommer att vilja ta om hand och berömma er som jobbar kring mig på ett sätt som ni måste lägga fokus på mig.
Det är något sjukhus i Stockholm där de efter att man har gjort en förlossning kommer in och frågar: hur skulle ni rate oss mellan 1-10? Vem fan säger mindre än 10 när man står face to face med personen?
Det där var jag med om med en gammal kompis till oss, som vi blev masserade av en man som båda alltså tyckte det var jätteobehagligt. Och sen så kom han och frågade bara 1-10, och jag har för mig att jag sa att jag vill gå till receptionen
och säga det.
Och ge ratingen. Och han blev skitirriterad. Och jag gick dit och vi gav liksom 2. Och skrev att det här var inte någon trevlig upplevelse. Nej. Han blev så jävla irriterad. Men alltså, man kan inte fråga någon: hej, ursäkta, var det här bra?
Nej, det är helt sjukt att fråga.
Nej, det är inte.
Alltså, det får man ju göra anonymt. Det kan ju inte vara att man tittar med ansiktet och bara 1-10, vad tycker du då?
Man gör det då för att få bra rating.
Ja, men man är ju också typ beroende av de personerna. Man är ju inte ute från sjukhuset, eller? Alltså, om jag får en infektion.
Man kan inte heller säga hur man tyckte att det var direkt efter förlossningen. Alltså, det måste sjunka in 2-3.
Vad har man fått för piller då? Man är ju naturligt hög plus hög från piller, inte vet jag.
Jag kommer vilja säga: gud vad duktiga ni är, några gånger. Men jag känner att de behöver vända fokuset till mig och pusha mig och sådär. För att jag tar ju över.
Du ska inte bara vara föderskan, du ska även vara den som är arbetsledare.
För det blir jättesvårt för mig eftersom att jag alltid är barnmorskan i alla situationer i livet. Så är det jättesvårt för mig att vara i den utsatta situationen.
I vilka situationer tar du inte över?
När någon är överlägsen mig.
När någon kliver in och säger: tyst, det är jag som bestämmer här inne.
Mm, det enda gången. Och det måste den vara så jävla
auktoritär. Det är ingen som jobbar som barnmorska som är så. För det är bara folk som jobbar liksom som, de jobbar inom svensk näringsliv, punkt slut.
Nej, det är jättesällan. Jag märker ju det. Häromdagen hade vi en intervju hemma hos oss med en jättegullig tjej som är hemma hos oss, som hade jättemycket erfarenhet av film och intervju och allt sånt där. Men jag berättade bara för henne hur hon skulle göra. Vilka vinklar, kollade i kameran så att det var rätt, ställde alltså stativet. För att om hon inte visar mig 100% att hon kan det här, då gör jag det.
Hittar du inte på det?
Nej, det kan man heller inte. Då kollar jag sen på intervjun och så är det filmat liksom i hårfästet bara. Det går inte. Eller motljus eller någonting.
Det är verkligen synd att du alltid får bevis. Alltså, du verkligen behöver bli motvisad med det här, men det blir inte det.
Nej. Så det skulle jag behöva skriva. Sen så känner jag att jag behöver skriva att ni får jättegärna vara nära mig. Alltså krama mig, ligg på mig typ. Alltså, jag vill jättegärna
jag tycker ha om fysisk närhet.
Ja, precis.
Svara bra på det.
Jag behöver fysisk närhet. Någon som håller mig i handen, någon som har pannan mot min panna, som andas i min mun liksom och säger att det här går bra, du klarar det och så där. Jag svarar också väldigt bra på pepp. Du är jättestark, det är liksom så. Och det kan jag tänka mig att vissa tycker är vidrigt.
Ja, det skulle jag inte uppskatta. Så här fixar du är så duktig. Och jag vet inte om jag skulle ta emot så bra.
Precis som du svarar jag också jättebra på kontroll, så jag vill ju också veta. Jag behöver inte veta i siffror och tid, men jag vill ju verkligen veta att såhär, nu kan det här göra ont, eller nu sätter vi 2 sprutor i ryggen, nu gör vi det här, alltså så. Det känner jag att jag vill veta. Och gärna att de räknar 1, 2, 3 till olika saker och sådär. Kanske skriker med mig, andas med mig. Det får gärna vara ljud i rummet.
Det får gärna vara midsommar när
de verkligen
gråter.
Sen när vi pratar om musik till dig, jag skulle nog kunna tänka mig ha musik, men inte heller egentligen för distraktion utan för pepp. Alltså,
ja, det är många som ska who run the world.
Ja, men alltså, precis, jag skulle inte välja just den, men det är det som jag också är ute efter. För att också få en röst utanför sjukhuset. För det är ju som att man får en ny verklighet där när man är med i det här pisset, tänker jag. Och musik är en så tydlig indikation på att det finns ett annat liv.
Jag sitter och tänker nu vart jag skulle ställa poolen i mitt
ja, det sa du aldrig. Vart du ska föda?
Hemma.
Ja, men vart är poolen?
Ja, men vem,
vardagsrummet.
Ja, exakt. Det är på vardagsrummet. Det känns
man kan också ställa upp sängen mot väggen om du vill vara.
Nej, jag vill inte vara i det rummet. Det är för mörkt i det.
Då kan man också öppna balkongen.
Exakt, jag behöver verkligen vara där. Det är nära också till... Ja, jättebra tvn är där. Det är nära att springa till toan och behöva hämta vatten.
Det blir tyvärr blod på soffan, men det får David ta.
Nej, men jag
plastar in den.
Jag är inte i soffan, jag är i poolen.
Ja, men Emily, tror du att blodet bara kommer i poolen?
Ja, men jag tänker jag går inte upp i poolen. För de säger, nu får du gå upp i poolen. Då går jag direkt i duschen. Fan vad skönt att vara i sitt eget hem.
Ja, du har helt rätt faktiskt. Men
alltså varför föder inte fler hemma? Det förvånar mig.
Folk tycker inte att det är säkert.
Jag förstår det. Men om man som du och jag bor 4 minuter ifrån ett sjukhus.
Jag bor granne.
Ja, så är det inte ett problem.
Nej, det jag känner dock är att jag är väldigt känslig för när jag har varit med om någonting på ett ställe. Då vill inte jag vara
där. Ja, då vill inte du att det ska finnas
kvar. Så det är väldigt skönt att kunna lämna det där stället. Och komma hem till det rena.
Men sen då, när man ska ha barn 2 kliver in igen. PTSD.
Verkligen. Jag tror att många mammor kommer in och bara känner doften och får så nu är det här igen.
Verkligen.
Det där som gjorde så där ont så att det var gick inte att förklara.
Alltså min mamma beskriver det som att man glömmer emellan och sen när verkarna sätter igång på nästa unge då får man fuck. Och hon säger också att när hon ser på TV om folk liksom när det är riktiga förlossningar då kan hon känna liksom nästan fantom att de kommer ihåg oh, just det när de bara blundar och går rakt upp i taget känner bara
just det.
Men vad jag förstår när jag har, för jag har ju då googlat att föda hemma. Man får göra det. Det kostar typ 1500 spänn så kommer någon doula hem och hjälper den. Men de rekommenderar inte om det är första gången.
Mm-hmm.
För då kan det ju vara att man har för ett litet bäcken och så har ingen märkt det och så måste man åka på akut kejsarsnitt och vad det är.
Och också du vet inte själv hur du kommer reagera. Nej, alltså precis. Du kanske får en psykos.
Typ. Ja, men jag känner ändå att det blir inte någon sjukhus för mig.
Nej, och som du sa, det är bara att ta ambulans.
Ja,
det är alltså... lika snabbt upp till, alltså, vad heter det? När man ska skära ut genom magen.
Ja, precis. Det är lika snabbt att komma till operationssalen.
Härifrån.
Som från med på VB. I princip.
Ja.
I princip, ja.
Alltså det är just det här med att ha sin pojkvän då i rummet. Alltså det kommer ju bli så. Och det kommer säkert gå bra. Och jag kommer vilja hålla han i handen och så. Men då är jag återigen tillbaka till det här att alltså, ta hand om. Tänk om dig själv om David skulle föda barn. Och du ska stå bredvid. Han skulle ju hålla på och kolla hur mår du.
Det har jag drömt om mardröm om. En riktig mardröm där jag är med din familj ute på en ö. Och jag ser då att David har en stor mage och att han börjar dåligt. Och då inser jag när jag är där. Och jag försöker be alla om hjälp och ingen hjälper mig. Jag säger vi måste ringa ambulanshelikopter därför att David kan inte föda barnet. Det är det vi har glömt bort. Att han är gravid men det finns ingen kanal ut. Så han måste ha ett kejsarsnitt. Han kan inte föda barnet här. Jag ser hur det bara rör sig där inne i magen. Och jag känner alltså jag mår så jävla dåligt. Alltså jag har glömt bort att han inte kan föda barnet. Så att nu måste, alltså nu är han i kris. Och vem har satt honom där? Jo, jag. Och det kände jag verkligen. Det var inget positivt. Det är tur att det är jag som ska föda. Men han skulle ha varit mycket bättre på att vara både gravid och att föda barn tror jag än vad jag kommer vara.
Jag känner att jag vill bli påmind hela tiden om att snart så kommer barnet. Och att det är något härligt vi gör.
Mm-hmm. Det kanske kan vara pojkvännens roll.
Mm.
Att han säger snart kommer smulungen.
Precis, ja.
Tänk vad den kommer lukta.
Mm, det är bra.
Jag tar den lilla tassen om ditt lillfinger. Då.
Det är faktiskt bra grej för partnern.
Ja, det är det verkligen.
Pepp. Med framtids.
Det här är bara för alla. Det har alla tänkt på, men nu kommer vi på det.
Men för annars har ju inte de riktigt en roll. För jag orkar inte att han ska fråga lite innan. Vad kan jag göra för dig? Som han gör nu när jag mår dåligt.
Just det. Nej, men det får inte, alltså. Det är verkligen något som killar framförallt måste lära sig.
Mm.
Att om du vill hjälpa någon, fråga inte alltid vad du ska hjälpa till med, utan prova någonting.
Mm, prova vad som helst.
Ja.
Och ta ett nej.
Exakt.
Alltså för det också så här.
Här kommer jag med hallon. Nej tack. Då går du bara bort med dem.
Mm, verkligen.
Var inte sur då på mig.
Ja, okej. Det kan bli så mycket problem med killar.
Ja, jag uppfattar verkligen att många killar är jättedåliga på att handla om andra.
Mm.
Alltså det är ju som en kompis till oss som var tillsammans med en kille som sa, kan jag hjälpa dig med något när hon var jättestressad? Och då sa hon, kan du gå och köpa blommor?
Mm.
Och då ringde han sen från blommaffären och sa, vilka blommor ska du ha?
Mm.
Och då var hon ju tvungen att lägga på och göra slut. Därför att, du hjälper inte mig när du frågar mig 1000 frågor.
Mm. Nu kanske ni tror att du skojade, men hon gjorde faktiskt
det. Ja, det var faktiskt så att det där var nog faktiskt sista svårt. Ja, det är med all rätt.
Ja.
Därför att man kan inte ta hand om en vuxen person hur länge som helst. Och man kan inte få ett stöd som inte är ett stöd. Man kan inte få hjälp som hjälper. Alltså om du inte vet vilka blommor som ska köpas, då vet jag inte vad jag ska säga.
Man måste också känna sin flickvän så pass bra att om hon vill ha några speciella blommor så säger hon det. Säger
köp
hon
inte tre blomma. Olika idiot.
Ja, men om hon inte säger vilken blomma, då är det
blommor. Då är det någon blomma, ja.
Ja.
Och också kanske ögonen öppna vad hon köpt tidigare. Vem är det till? Börja samla nu hamstring information. Alltså tror ni David kommer hem många gånger utan hela fucking påsen full med 18 grejer som han vet att du tycker om? Jo, Det var bara tre jag ville ha just den dagen, men han har köpt alla de grejerna. Mm. Hela kylen är full. Jag kan bara gå och plocka mina favoritgrejer. Sen ska jag gå och handla till honom och tänka, är det Twix eller är det Snickers hela? Glömmer varje gång.
Jag är ju i en väl ju. Jag hatar att jag säger ju ofta.
Ja, du gillar för det första så säger du så här, Lisa. Jag är ju i en väldigt stressig period just nu. Jobb tänkte du säga.
Ja.
För det första finns inget ju och för andra har du inte varit det.
Ja, men...
Så det är inte just nu, Lisa.
Nej, jag vet.
Jag lever ett stressigt liv.
Jag lever ett stressigt liv. Men
och jag gillar inte stress.
Nej, jag svarar väldigt dåligt på stress. Mm. Och precis som alla andra arbetsnarkomaner så känner jag ju ändå nyanserna. Och det är väldigt ansträngande nu på grund av den här serien som jag godkänner 1000 saker. Plus att jag ska göra alla de här howlsen för Nelly och NK, det är Chiquelle med Lina. Och idag så har jag kvar 2 stora jobbuppgifter som är liksom, jag måste verkligen lägga energi på det. Och det är arbetsuppgifter som jag inte är så himla duktig på. Det är tidskrävande. Och jag tycker att det är jobbigt att jag inte hann med det innan vi skulle podda. Och sen så nu har vi poddat och vi har käkat och vi har pratat ekonomi och allt möjligt. Så det har tagit typ 2 timmar.
Mm.
Och jag har liksom haft ångest för att jag ska åka hem. Där jag också behöver liksom heja på Henrik och ge honom uppmärksamhet. För att inte han ska tycka att jag bara sticker och börjar jobba liksom. Och så nu kommer jag på att jag ska gå hem till dig och jobba.
Alltså, miljöombyte.
Miljöombyte. Men nu känns det inte jobbigt.
Det är mysigt bara, vi kommer umgås.
Sen att du håller på med ditt... Min bästa vän bredvid mig i en liten lägenhet där det kommer stå en vatten.
Snart!
Pool med vatten
i.
Ja, det rummet ska vi sitta i. Och det känns så jävla skönt. Alltså det är bara simpelt tips både till mig själv och andra som är i situationer där ni har något jobbigt att göra. Alltså det kan ju vara så här, fan jag ska ringa försäkringskassan.
Mm.
Gå till ett café och skriv i det du ska.
Alltså och verkligen om du kan, åk hem till en vän.
Mm.
Och vara hemma hos den och gör dina jobbiga grejer. Alltså det kan vara, och det kan också vara bara att det är stökigt i din lägenhet så jag borde städa. Gå till en annan lägenhet.
Jag får
göra
en annan dag. Jag är också sugen då hela tiden ju och duscha och gå och lägga mig tidigt 3-4 och kolla på serier för det är liksom det... då mår jag som bäst.
Ja.
Och så jag håller helt in på tänk, för jag ska också göra roliga saker nu. Jag ska bland annat godkänna avsnitt 3. Alltså det är fantastiskt roliga saker också. Men när jag är hemma så blir jag så stressad av att jag vill vara med Henrik, jag vill lägga mig i sängen, jag vill
kolla på Bachelor. Det måste bli gjort så du kan börja med livet.
Exakt, så då kan jag bara vara hos dig och leva livet.
Exakt, samtidigt.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha till helvete, hej.
Hejdå!
Podplay.